En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Här är vi! Tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa.
Ja!
Och nu ska vi
spela in igen.
Spela in igen, och vi ska fortsätta ha notifications off.
Yes.
Hur redo är du?
Jag är så redo.
Med en liten med en liten gäspning är du redo?
Jajamensan.
Jajamensan. Nu kör vi.
Vi kör.
Hej, hej och glad slager. Vilken roll kommer kronprinsessan ha i Eurovision? Är det nu som ABBA gör efterlängtad comeback? Och är det förra årets bidrag från Finland som inspirerat halva startfältet i år? Vi har en hel del att prata om i det här matiga frågeavsnittet. Varmt välkommen till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek.
Hur mår du, Tobbe Ek?
Jag mår bra, men var är Markus Larsson?
Markus Larsson är fortfarande föräldraledig för er som undrar. Men han har lovat att han ska vara tillbaka när Eurovision börjar.
Till Eurovisionsschlagerfestivalen. Vad fantastiskt.
Vilka är det som säger Eurovisionsschlagerfestivalen fortfarande? Är det du och...
Det är SVTs översättare. Det var någon textning i någon av ABBA-dokumentären eller sådär nu. En ny sån. Där pratade man om Eurovisionsschlagerfestivalen.
Oh ja, ja, ja. Tobbe, vi behöver också komma med en rättelse här nu. Efter vårt förra frågeavsnitt. Vi fick ett mejl från Katarina. Nej, Tobbe har fel. Har det någonsin hänt tidigare? Island har semis och det är i dem som man måste sjunga på isländska. Bra regel för övrigt. Men sen i finalen får man välja språk, säger Katarina. Tobbe, hur gick det här till?
Ja, förlåt. Och Joel har också hört av sig. Och han sa att han hörde några fakta fel men ville inte säga vad det var för något först. Men sen fyllde han på vad det handlade om. Jag ber bara om ursäkt. Precis så är det. Det var ju lite i hetsen kring att beskriva hur olika uttagningarna är. Men så här är det alltså, ja. På Island så måste man sjunga på isländska i semifinalen, men om man går vidare till final, då kan man där välja engelska eller isländska eller vilket språk, och man måste vara tydlig med vilket språk man vill tävla i Eurovision. Och sen i den där finalen, då är då man har den här guldfinalen eller vad det är, där de två med flest röster ställs mot varandra och man alltså kan rösta bort den stor favoriten om den är kontroversiell, vilket skedde i år med den palestinska artisten som tävlade. Nu försökte jag slänga in lite kunskap i det här ändå, men förlåt för att vi hade fel, men tack så mycket för att ni hör av er och hjälper oss att korrigera det här. Det var ju också så att vi påstod att Bianca Ingrosso vunnit Lilla Melodifestivalen.
Det har hon inte gjort, nej.
Nej, hon kom ju tvåa. Och
det är jag som tar på mig den, det var jag som sa det.
Och kan det vara så att det var Molly Sandén som vann det året som Bianca kom tvåa? Men det där, nu jag kanske säger fel här igen. Så det
ska
är bara
vi verkligen börja på att vifta sådana där grejer utan att ha kollat upp dem?
Nej, jag är tyst nu. Från och med nu ska jag bara vara tyst resten av det här programmet igen nu, så att jag inte säger fel igen.
Så du menar att jag får massor med taltid nu? Åh, det är underbart.
Nu ändrade jag mig. Jag kommer prata massor alltså. Det var det jag ändrade mig.
Ah, tur. Det blir så tråkigt annars, Tobbe. Tobbe, har du betat av alla 37 bidrag som tävlar i Eurovision i år?
Lyssnat på allihopa har jag gjort. Jag vet ju fortfarande inte vem som sjunger vad och från vilket land och så vidare. Jag kanske kan identifiera att det här är en låt från Eurovision 2024.
Det är ganska lätt faktiskt att höra ibland att det här är någonting som kommer från Eurovision. Har du en favorit då?
Ja, men jag har flera.
Ja. Hur kan man ha flera i år? Jag har betat av kanske de första 10 på oddslistan. Det är bara Marcus och Martinus där som gör...
Ja, men i det är så är det ju därför det är mycket lättare att ha flera som man tycker är helt okej. Okay, när man liksom inte har en superfavorit. Men jag tycker nog att ganska många av låtarna som ligger uppe på där högt upp. Jag tycker om Kroatiens Baby Lasagna med rimtig.
Ja, den är ju roligare än Schweiz som är tippad detta just nu.
Ja, men och Schweiz låt är en sån där låt som jag fortfarande känner. Den här måste jag liksom komma in i. Därför att den speciellt om man tittar på musikvideon, så är det ju så att eftersom han byter scen varje gång just låten det. Byter skepnad, så förstärker det känslan av att det här är 35 olika låtar.
Ja.
Medans när han gör den på scenen så är det inte så, och han sjunger otroligt bra. Jag gillar Belgien.
Ja, det gillar jag
en del, och jag gillar ju verkligen, verkligen Storbritanniens Alexander. Jag tycker att den är fantastisk, Dizzy.
Förlåt, men jag kanske inte har kommit dit i min lösning.
Det kan vara, för han ligger lite längre ner. Sen så tycker jag att Ukraina har en väldigt häftig låt. Jag tycker att Italien ser helt okej.
Okay. Nej, det är den inte. Jag förstår inte hur den kan ligga så högt.
Ja, men det är Italien. Och sen tycker jag om Spaniens Zorra.
Någonting som var ett riktigt lågvaktenmärke är San Marino.
Ja, men den kommer ju heller inte ta sig till final.
Nej, men däremot, nu har vi snurrat iväg.
Ja, verkligen. Men jag har glömt att säga Norge också. Jag tycker att Norge har det där som Sverige inte har skickat på, jag vet inte hur länge. De skickar, det är verkligen etnopop. Hon sjung, det är ju en låt som är baserad på en gammal folkvisa, eller om det är en gammal sägen, precis där, som och jag tycker att den är väldigt häftig, men kanske är det så att resten av Europa bara tittar på oss här uppe och tänker, vad är det där för konst?
Ja, vi får se hur folket kommer rösta i Eurovision. Vi kommer ju prata mer om Eurovision när det närmar sig Eurovision. Det här är nämligen vårt andra frågeavsnitt. Har du missat det första och vill höra en drös frågor kring Melodifestivalen, då kan du backa ett avsnitt efter att du har lyssnat på det här avsnittet. Tobbe, var mejlar man frågor om man har några?
Man mejlar dem till slagerkoll@aftonbladet.se. Men vi kan ju inte säga att det kommer komma ett nytt frågeavsnitt inom kort. Men vi kanske hinner ta upp lite frågor i våra vanliga avsnitt.
Absolut,
ändå.
Det ska vi ju göra. För
så
vi
mejla, 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 mejla.
Ja, vi är så glad och tacksamma för att ni hör av er med initierade och roliga frågor. För i det här avsnittet då ska vi alltså fokusera på frågor om Eurovision, och det blir en del frågor som vi inte riktigt kunde klämma in i någon form av kategori heller. Det blir lite blandat på slutet. Vi har massor att beta av, så jag tänker att nu kör vi igång.
Ja.
Tobbe, hej Schlagerkoll. Tobbe, du som vet så mycket. Vem var egentligen Crystal Ball Eurovision? Var det du hela tiden? Kom igen. Vem det var kan du väl ändå skopa fram, undrar Maria.
Det här är en väldigt, väldigt specifik och ganska nördig fråga.
Ja, tycker du?
Crystal Ball ESC var ett konto på Twitter under 2023. Undrar om det inte kom till och med i slutet av 2022 och fanns under säsongen 2023, som kom med mycket initierade uppgifter kring tävlande låtar i de nationella finalerna och låtar som tagits ut till som valts av tv-bolagen i de länder där man inte har, har uttagningstävlingar, och som också skrev på ett lite sådär elakt, vast sätt som gör att det kan vara lite roligt att läsa, men som också gav en ganska bitter eftersmak, för det var lite för taskigt.
Mm.
Det var verkligen en skrivbords-warrior, lite av ett internet-troll som skrev det där.
Det var inte du alltså?
Det var inte jag, absolut inte. Jag har nämligen inte så bra koll på de nationella uttagningarna i andra länder än Sverige. Men det var någon som absolut har god insyn i Eurovision-världen och i musikindustrin, skulle jag gissa. Det går att spekulera åt väldigt många olika håll här, men jag tyckte nog ändå att det var ganska skönt när personen la ner kontot, för att det var lite spännande att läsa, men det var också, det gav den här sura eftersmaken av ett internettroll som aldrig behövde stå till svars för sina bitska, bittra kommentarer.
Det brukar vara så när det är på Twitter, eller hur?
Ja.
Lite grann. Hej på er! Jag tycker det är trist att Finland verkar vandra vägen mot att skicka bidrag som är så tydliga televote baits. Karije var absolut ett kompetent bidrag, men nu känns det som det bara försöker få en låt som ska bli viral på YouTube och TikTok och generera memes typ. Om Sverige betraktas som klassens A-barn som alltid gör saker och ting rätt och snyggt men samtidigt tråkigt, så har Finland absolut säkrat sin roll som klassens clown och som tidigare kanske var lite mobbad och utstött, men helt plötsligt hittat ett sätt att få uppskattning.
Ja, det är kanske så ändå att känslan är den i år, att våra finländska grannar inte röstade fram sin favorit, utan den de trodde eller tror ska gå bäst i Eurovision. Att man trodde att ja, men det vinnande konceptet med Carrier var det galna. Vi skickade det galnaste vi har i år. Så skickar man Windows 95 Man med låten No Rules. Jag tycker ju att det här är ganska kul.
Ja,
och det är ju spektakulärt och galet och knäppt på scenen. Men det är ju inte en jättefantastisk låt. Och i det så... Det
här, den är ju inte cha-cha-cha.
Verkligen inte. Utan den är knäpp och galen. Och det som gör mig orolig här... Det är ju att man ju har ändrat reglerna för semifinalen i Eurovision så att det bara är telefonrösterna där. Och om vi då går den vägen mot mer och mer cirkusbidrag, skojbidrag som...
sticker ut.
Ja, men, som liksom tävlar med att det ska vara någonting som man tycker är kul i tv-soffan. Mm. Då finns det en risk att vi går miste om de stora hitsen. Så här har det varit tidigare och... Glöm inte bort år som ja men 20, alltså när Estland och Lettland vann åren efter varandra. Det var väl 2002-2003. 2001-2002.
Ja, för 2003 vann Turkiet.
Just det. Och det var ju nej men det var ju så här låtar som var lite härliga och glada där och då.
Men det var någon som bytte kläder 3 gånger i ett av bidragen. Det var väl därför de vann?
Det var väl Lettlands Marie N som hade en herrkostym i hela låten, i låten I Wanna. Den var jättetråkig. Och så i slutet så drog hon av sig den och hade en klänning under. Och så tänkte folk, oj, wow!
Det var det roligaste som har hänt. Ja, men, hon bytte kläder ja. På scen. Det har hänt en hel del i Eurovision också.
Ja, ja men så är det såklart. Men det här, jag hoppas att Finland... Jag tror att Finland blir lite surt, kommer att lära sig en läxa i år med att nej, det var inte det där. Och så hoppas jag att de går tillbaka till det som de har börjat göra i sin uttagning i UMK. Man röstar fram den största hitten för den har störst chans att gå bra även i Eurovision.
Mm. Vi får se hur Finland gör framöver. Okej, då har vi det här mejlet nu. Hej, hi, ho, kära gänget. Jag är en trogen poddlyssnare till Aftonbladets poddar Kungligt och såklart även bästa slagekoll. I podden Kungligt berättar Sara och Jenny att kronprinsessfamiljen följer Melodifestivalen hemifrån Haga. Tror ni att kungafamiljen på något sätt kommer att synas till vid årets Eurovision? Själv hoppas jag att de sitter i arenan. Ha det en fortsatt fin dag, sinceramente Oliver.
Ja, sen du skrev det här mejlet så har vi faktiskt kunnat berätta och avslöja att enligt våra källor så kommer kronprinsessfamiljen, kronprinsessan Victoria, Daniel och barnen Oscar och Estelle till Eurovision. Med största sannolikhet är det så att de kommer att sitta i publiken under finalen. Jag har försökt luska lite men också ställa frågan till hovet kring vad som gäller här. Om det kanske skulle vara så att de till och med har någon form av uppdrag. Vi har ju kungligheter som varit med i Eurovision-sammanhang tidigare. I Rotterdam så kom ju drottning Maxima till ett genrep av semifinalerna. Och i Köpenhamn så kom ju dåvarande kronprinsessan Mary kom till både en semifinalsändning och en finalsändning. Och till finalsändningen hade hon ju med sig maken Fredrik också, de som numera är kungapar i Danmark. Och en av semifinalerna så hade hon barnen, eller två av barnen med sig.
Vad härligt!
Ja, men sådär. Och jag var i kontakt med hovets Margareta Thorgren som ju är presschef där. Mm. Och hon svarar så här att det finns en planering kring kunglig närvaro på Eurovision. Vi återkommer längre fram om dessa planer. Så hon delvis bekräftade våra uppgifter om att det är just kronprinsessan Victoria som kommer dit. Och allt pekar ju på att det är det, men det är såklart också en säkerhetsgrej. Men om kronprinsessan kommer dit och väljer att besöka finalen, då är ju det också en signal kring att hon och kungafamiljen anser att man ska känna sig trygg där och på plats. Och det känns ju väldigt bra.
Ja, vad spännande att se. Jag hoppas ju lite att hon kommer göra någonting på scenen. Men vi får väl se.
Tänk om hon bara, du vet, hälsar välkommen.
Hello. Hon kan ju 18 000 språk också.
Ja, men herregud. Alltså det blir ju så här, Eurovision royalty meets proper royalty.
Wow, otroligt. Men jag tänkte, Charles och Camilla, så kungaparet i Storbritannien var ju med förra året.
Ja, och då kom de någonstans så där. De besökte liksom Liverpool i april redan och var med vid en typ invigning av scenen och Charles klickade på någon knapp eller något sånt, så här. Och det här filmades och visades sen under finalen. Men de var ju inte med på plats i Liverpool. Så att det skulle ju faktiskt vara första gången sen, ja men första gången sen Köpenhamn 2014 som en kunglighet finns på plats under sändningen av finalen.
Det behövs lite extra glam och glamour och...
Speciellt i år. Så att all kudos till kronprinsessa Victoria om... All kudos till dig, kronprinsessa Victoria, om du och familjen dyker upp på finalen. Jag bara tar för givet att hon lyssnar.
Ja, men det är klart att hon gör. Vi är varmt välkommen till Eurovision-världen, säger vi. Och kronprinsessan, har du en fråga så är det bara mejla till oss.
Absolut, eller och det hur? Gör man till slagerkoll@aftonbladet.se.
Tack så mycket. Sen har vi fått en fråga från Torsten här. Hej, slagerkoll! Hur blir det? Kommer ABBA äntligen återförenas i Eurovision? Det vore väl ändå superkul. Keep up the good work.
Jag säger så här att det är högst osannolikt. ABBA kommer att uppmärksammas på något sätt under Eurovision.
Det, ja, det är ändå 50 år sedan.
Ja, Petra, jag träffade Petra Mede häromdagen och jag var tvungen att ställa henne frågan. Mm. Och hon sa, jo men på något sätt så, absolut. Men om man tittar på ABBA de senaste 20-30 åren så ser man ändå ett mönster i att varje framträdande där en eller flera av dem har varit, så har det liksom, det har varit ett affärsmässigt beslut bakom. Varför gör vi det här? Vad är poängen med det? Och man har betraktat ABBA som ett företag, som ett affärsmässigt företag, och det man gör det är affärsmässigt. Därför var de med på Mamma Mia-premiären, filmpremiären. De var på musikalpremiären i London. De var på ABBA Voyage. De släppte skivan som ett led i ABBA Voyage i London. Det har några gånger skett saker av mer nostalgiska skäl, men då har det varit i mycket mer privata sammanhang. Mm. Vi har ju när deras mångåriga manager Görel Hanser, undrar om det var en födelsedag när vi vet att de var där och träffades och sjöng tillsammans.
Just det.
Och det finns några sådana. De dök också upp oväntat, ingen visste om att de skulle vara där allihopa, när man fick igång Mamma Mia The Party på Tyrol här i Stockholm. Och då var de där på den premiären och till och med gick upp på scenen och tog emot publikens jubel. Och det kändes också som att det var lite mera nostalgiskt, för det var inte planerat och strukturerat i förväg.
Nej, sen var de ju med på Rockbjörnen.
Det stämmer.
I alla fall Agneta och Frida var där.
Rockbjörnen 2009, då det var Rockbjörnen 40 år och då utdelade man ett specialpris, ett hederspris till ABBA för lång och trogen tjänst helt enkelt.
Otroligt. De har inte vunnit någon gång, va?
Nej, därför att de inte var
aktiva de åren när vi drog igång.
Jo, det var de ju.
Jo.
Vad konstigt.
Ah, ja.
Men det som var roligt då var ju också att det inte var Björn eller Benny som dök upp, utan att Agneta och Frida var där. Mm. Och det var faktiskt väldigt mäktigt. Jag kommer ihåg att jag såg det, gapade stort och sprang typ iväg för att fortsätta jobba och hörde av mig till Reuters och sa, vill ni ha det här tv-klippet och sprida det till världen? Och det ville de så gärna.
Okej, men om vi ändå tittar då på det här med någon form av jubileum och ABBA 50 år, det är ändå 40 år sedan Herreys vann och det är 25 år sedan Charlotte Perrelli vann. Kommer vi få se någonting av det? Att man liksom hyllar det i Eurovision.
Alltså, det här
eller är,
det,
är de trötta på Sverige?
Nej, ja, men det här är ju jubileum som liksom är lite stora för de artisterna.
Mm.
Men ABBA-jubileet är ju stort för hela världen och för Eurovision Song Contest.
Ja.
Jag tror att SVT inte i första hand vill vara nostalgiska utan snarare blicka framåt,
ja,
och få det att kännas nu och här och modernt. Och i de fall som de blir nostalgiska, då tror jag att man inte vill vara för Sverige nostalgisk utan snarare hitta roliga artister eller klipp eller så från hela Eurovision-världen.
Ja.
Men man vill ju samtidigt koppla Eurovision till Sverige, men då tror jag att man vill göra det på lite andra sätt. Petra Mede har ju bland annat berättat om att hon kommer göra en mellanakt med så här dans- och shownummer, och den heter någonting i stil med We Love Eurovision Too Much. Och det kan, man kan ju bara föreställa sig att det är ett shownummer med Sverige i fokus och vår Eurovision, vår fascination för Eurovision.
Det kommer bli fantastiskt, hoppas jag, och längtar efter detta lite. Tjenare Schlagerkoll. Från vad jag har sett så känns det som att flera länder möjligtvis tar en liten annorlunda rutt och försöker med något nytt. Till exempel så har vi fått en folklig rocklåt på norska från Norge samt en häxig alternative rockpoplåt från Irland. Och så finns även chansen att till exempel Estland skickar något slags folklig hiphoplåt på estniska och att det ryktas om att Österrike skickar en slags techno-rave-låt.
Och båda de där stämmer ju, för den här Annes som skrev det här mejlet skickade ju det innan alla låtar var klara.
Ja, just det. På det hållet så ser man också att vi börjar få fler låtar på fler språk än engelska. Vi har en drös med olika inhemska språk då. Hur tycker ni om den här omvandlingen? Tror ni att Karijes cha-cha-cha kan ha haft någon influens på detta med att han härjade publikrösterna med den finska rock-rap-teknolåten förra året? Undrar då alltså Annes.
Jag säger nej. Det är inte Karijes förtjänst. Utan det här är någonting som har varit en trend under flera år. 2021 så var ju topp 4 på andra språk än engelska.
Just det.
Ja, men vi hade italienska som vinnare.
Frankrike.
Och franska som tvåa och trea.
Just det.
Och, eller var det ukrainska som var trea och franska som var fyra också. Ja, det spelar ingen roll. Men det var de tre språken fördelat på fyra länder.
Just det.
Och det finns verkligen en trend i Eurovision att låtar på inhemska språk eller på andra språk än engelska får framgångar. Jag hoppas ju, det har vi pratat om, att jag hoppas att Sverige skulle våga gå den vägen också.
Det hade ju varit då om Medina hade vunnit. De hade ju inte ändrat sin låt till engelska utan de hade ju kört på svenska.
Precis.
Även i Eurovision.
Vi ser ju också att flera av de låtar som är favoriter i år inte heller är låtar på engelska. Till exempel Ukraina som igen är uppe och nosar i toppen. Italien och så vidare och så vidare. Så att vi får se hur det blir i år. Och om det skulle kunna påverka Sverige att förstå att vi borde skicka låtar på svenska.
Ja, och det vore ju lite roligt, för det var ju, förr så sjöng ju alla på sina inhemska språk. Och sen kom det då att man fick sjunga på engelska. Och det var väldigt, väldigt, väldigt många länder som gick över till att sjunga på engelska. Men det har lite successivt genom åren blivit lite mer och mer. Så det nästan känns som att det är nästan hälften numera.
Ja, men framförallt så är det väl det här att det har ju funnits. Den amerikanska och engelskspråkiga musikmarknaden har i väldigt mycket dominerat väldigt många av länderna och påverkat länderna i Eurovision. Men sen har vi, man får inte glömma bort att Italien är en jättestor musikmarknad i sig. Den spanskspråkiga världen är det också. Och sen har vi de slaviska länderna som också har en gemensam musikmarknad där man lyssnar på varandras artister och man förstår varandras språk. Och samma sak i Balkan. Och när det då har visat sig fungera återigen i Eurovision så skapar ju det en trend.
Mm.
Eller flera trender i att låtar som har andra influenser än de amerikanska också kan bli framgångsrika.
Vi får se.
Jag tycker det är superhäftigt.
Ja, det vore spännande att se om Sverige kan skicka någonting. Hej Schlagerkoll! Jag har följt Melodifestivalen länge och det finns en regel som jag undrar över. Jag har för mig att när väl en låt har vunnit Melodifestivalen så är det den som tävlar i Eurovision, no matter what. Alltså, om Marcus och Martino skulle försvinna på något sätt, låt oss hoppas att det inte händer, så är det inte tvåan i Mellofinalen som ska tävla. Det blir alltså inte Kesera som skulle få representera Sverige utan snarare någon annan artist som ska sjunga Unforgettable. Är det fortfarande så, undrar Johan.
Ja, men ja, det är så här att det finns ett slutdatum när samtliga länder måste ha skickat in vilken låt de ska tävla med och specifikationer kring det. Det datumet kommer alltid bara precis en eller två dagar efter den svenska Melodifestivalens final. Andra länder kan ju då hålla på fram och tillbaka och så, men Sverige, det är så här, den låten blir det. Så att om något skulle hända, Då behöver man ha en reserv. Då får Lars Säfsund i kulissen kliva fram och sjunga på scen. Ja, jag vet.
Nej, men vadå? Är det inte ändå att Medina får sjunga Unforgettable?
Det skulle kunna. Så här. Nu kanske man inte skulle göra så, men det skulle inte förvåna mig för 30 år sedan att den som kom tvåa i den nationella uttagningen fick rycka in och sjunga. Det hade väl varit häftigt att se Medina köra Unforgettable.
Det hade varit jätteroligt att se om de fixade dansen. Det hade varit jätteroligt.
Och så här är det ju även i Melodifestivalen. under repetitioner och så är det ju så att om någon blir sjuk, ja men nu så är det ofta så att man låter till exempel att artisten får mima till sin egen.
Så var det ju nu med Jacqueline bland annat.
Precis, och även Dotter under någon av repetitionerna. Men för några år sedan, då lät man ju kören sjunga. Britta Bergström till exempel, som är en av Sveriges bästa körsångerskor, hon ryckte ju in och gjorde Sarah Dawn Finers genrep med Moving On under Andra chansen det året, 2009.
Du ser.
Så då måste att någon annan kliver in och gör låten.
Nu hoppas vi att Marcus och Martinus står på benen.
Ja, det kommer de göra.
Ja, det kommer de göra. Hej, jag lyssnade just nu på er alltid härliga podd. Min fråga gäller dock att vi ska se lite framåt. Marcus och Martinus kommer ju som ni vet att ta hem finalen här i Sverige. Ja, det gjorde de. Men vad är det egentligen för poäng att ha olika länder som tävlar om våra vinnare kommer från Norge och att var och vartannat land har svenska låtskrivare eller artister? Jag gillar förvisso att se över landsgränserna, men varför har man olika länder som tävlar om det inte finns några krav som man har med nationalitet att göra, undrar Per Johan.
Ja, och så är det ju så att det är för enkelhetens skull som man säger att det är länderna som tävlar, men det är ju de nationella tv-bolagen som tävlar mot varandra och så vidare och så bla 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 bla. Det här är ju inget nytt. Så här har det ju varit i alla år i Eurovision. Det är ju bara så att vi reagerar på det för att vi skickar Marcus och Martinus i år. Men Céline Dion tävlade för Schweiz 1988, och hon kommer inte från Schweiz, hon kommer från Kanada. Under 70-talet var det, då ställde Monaco upp gång på gång med artister från Frankrike. Baccara, den spanska duon, tävlade för Luxemburg om jag inte minns fel. Och hon som är i Grease, Olivia Newton-John, ja, från Australien, tävlade för Storbritannien har jag för mig. Så att, jag tycker inte att det är något problem. Problemet är om låtarna, att det liksom är, om låtskrivare gör att låtarna blir för likriktade. För en sak som man gillar i Eurovision är ju blandningen och influenser från flera olika länder. Men jag tycker egentligen inte att de svenska låtskrivarna i första hand har likriktat musiken, utan varit ganska bra på att skriva hits.
Och Tobbe, jag tänker att till vårt Eurovision-avsnitt så kanske vi kan räkna ihop hur många svenskar som faktiskt är med i årets Eurovision.
Och nu gav du mig en läxa som jag kommer glömma bort att göra. Men jag ska försöka. Och det är inte jättemånga i år faktiskt. Nej. Det är några stycken.
Men Martin Österdahl.
Ja. Men okej, hur många svenskar som är i Eurovision? Ja, men alltså hela Sverige. Hela produktionen.
Jag kom på det.
Ja, och sen så högsta bossen Martin Österdahl som ju är executive supervisor. Ja. En låt som jag direkt kommer på är svenskskriven. Det är ju Österrikes We Will Rave. Som är en sån här 90-tals disco-dänga.
Det var det verkligen.
Och där är Jimmy Åker inblandad. Och jag undrar om det är den enda i år faktiskt.
Ja, vi får kolla. Ja. I alla fall vilka som tävlar, tänker jag. Vi behöver inte ta igenom hela SVTs produktion.
Men jag kan redan nu säga att vi har ju faktiskt en svensk artist som tävlar. Eller halvsvensk i alla fall, för irländska Bambi Thug. Hens pappa är svensk.
Okay.
Så att Marcus och Martinus är norrmän, men vi har en halvsvensk i Eurovision.
Ja, det blir bra. Hej, vet ni vem som ska kommentera Eurovision för SVT i år? Om inte, vem tycker ni ska göra det? Hälsar Marcus.
Men, och den här frågan, Marcus, den skickade du innan det blev officiellt. Men nu vet vi att det är Edvard af Sillén igen, tillsammans med
Tina Merafsson.
Precis. Och den här kombinationen är ju, jag tycker det är superhärligt. Det är ju lite bökigt att kommentera Eurovision det året som vi själva sänder. Och det blev ståhej både när Pernilla Månsson-Kolt tillsammans med
Christer Lund, hette han inte det?
Jo, precis. En låtskrivare kommenterade 2000, och när Josefin Sundström kommenterade 2013 och Lotta Bromé 2016. Därför att som tittare, när Sverige sänder, man vill ju liksom inte missa en sekund. Nej. Av vad programledarna säger. Och, Och det som kommentator så är man ju där för att man ska lotsa publiken ändå genom programmet. Så det är väldigt svårt att den där avvägningen skulle jag säga. När ska jag prata, när ska jag inte prata, vad ska jag säga, vad ska jag inte säga? Ska jag kommentera vad programledarna säger och gör?
Jättekonstigt.
Ja.
Och speciellt om det är Edvard af Sillén ska sitta och kommentera det som han har regisserat.
Ja, nej men...
Och nu gjorde hon fel, nu måste jag springa ner till Petra. Är det så han ska göra?
Ja, men här tänker jag att det här är ju det geniala draget. För Edvard vet både vad det innebär att vara kommentator. Han är ju Sveriges mest kommentator genom tiderna. Undrar om det här är 13 eller 14 gången. Men i det då så... Han är ju den som skriver manus till sin bisittare varje år. Och med Tina då... Tina...
Det är jätteroligt också.
Jo, men så ser det ju ut när det är Shirley Clamp eller Måns Zelmerlöw eller Sanna Nilsen eller vem det är som har kommenterat med honom. Men med Tina då, som är en van radiopratare, så tror jag att Edvard också vet... Vi ska inte gå in och kommentera programledarna, för att det blir bara fel. Det faller fel. Så att de bara går in under typ artistvykorten, tror jag. Och sen så kommer ju Edvard kommer ju få pila fram och tillbaka. Jag förstår inte hur han ska kunna hinna repetera det här.
Kommer vi liksom ha en kommer han ha en sån här GoPro-cam uppe på huvudet så man ser liksom hur han flänger runt? Kommer vi dokumentera honom bakom scenen?
Vet du, jag ska, nästa gång jag har kontakt med honom, för det har jag ju ibland, då ska jag säga till honom det.
Det är en jätteviktig fråga från Jenny, säger vi.
Ja, verkligen. Alltså, för det här var ju faktiskt lite grann så här det såg ut i finalen i Liverpool förra året. Då var ju en av programledarna på scenen.
Graham Norton.
Exakt. Mm. Graham Norton var ju också den brittiska kommentatorn i finalen. Det är helt sjukt.
Det är jätteroligt. Han kanske har så här headset, du vet, så här plug-in. Och så har han en så här kamera som sitter ner framför honom ifall att han inte hinner fram till båset i tid.
Jag tror att med Graham Norton så hade han liksom ett specifikt bås. Det var ju, han kommenterade tillsammans med någon. Såklart. Men då hade han ett bås som var precis vid sidan av scenen. Och jag undrar om det kommer vara så det blir med Edvard också nu, för att när han har regisserat programmen 2013 och 2016, då har ju han också varit den som har guidat programledarna under sändningarna, och det tänker jag att han nog vill göra här också. Jag tror att Petra känner sig tryggast med det, men då kommer han få pipa iväg till den där lilla mikrofonen vid sidan och säga: ja, och det där var Moldavien som tävlade, och visste ni att bla 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 bla.
Ja, det blir jättekul. Det ska bli jättespännande att se hur det går och också vad tittarna tycker, för det kommer vi ju också märka i vår egen chatt som vi har, hur folk reagerar över kommentatorerna.
Jajamensan. Nej, men det här, jag tror att det här kan bli bra. Men lite läskigt för Edvard att utsätta sig för det när han också vet att kommentatorerna 00, 13 och 16 fick en hel del kritik. Medan Edvard alltid har blivit hyllad som kommentator.
Ja, men han måste vara så himla trygg i sin roll i det, så att han känner så här att det här kommer gå jättebra.
Ja, det är han ju.
Hej, tack så mycket för er podd. Det har förgyllt min melloperiod väldigt mycket att höra era tankar, även om jag inte alltid håller med. Det är någonting med våra lyssnare ibland, Tobbe, att de inte alltid håller med oss vad vi säger.
Jag förstår inte. Men jag gillar att ni lyssnar ändå.
Ja, det är Agnes som undrar. Jag insåg att Marcus och Martinus är det första bidraget vi har skickat som inte är en soloartist sedan 2007. Nu vet jag att det Mamas vann 2020, men i och med att det inte blev någon Eurovision så skickade vi tekniskt sett aldrig dem. Och intressant ändå är att vi föredrar solartister så pass mycket. Har ni någon teori om vad det är, eller är det bara en slump? Må bästa låt vinna.
Ja, men vad ska vi spekulera? Alltså, jag tror att soloartister det är lättare att vara tydlig som soloartist. Det är lättare att göra ett spektakulärt tv-nummer som soloartist. Mm. Och det är...
Som Robin Bengtsson som hade med sig sina löpband.
Ja men så. Men, och det är lättare att komma fram som soloartist, för att du kan ha en åsikt och man kan bry sig om dig och man kan engagera sig i dig. Man måste inte engagera sig i hela gruppen, så att säga. Så det tror jag spelar roll här. Jag tänker att det även på våra topplistor är väldigt mycket soloartister.
Förutom om det är rockband.
Ja, eller hovet såklart.
Hovet?
Ja, men hovet och bolaget är ju några av de mest streamade.
Det är de.
Ja. Så det är klart att det funkar som band också.
Jag är så imponerad att du vet att det finns en grupp som heter Hover.
Nej, men slut.
Jag skojar.
Okej att jag är mossig, men jag är ju inte mossigast i stan. Oja.
Ja, men de är fortfarande bara en duo.
Ja, det är sant.
Okej, ja, men jag tänker att det handlar om låten också. Att
såklart.
Bästa låten är den som ska vinna. Och vi tänker ju så i Sverige. Vi tänker inget annat än snyggt och bäst ska vi vara.
Men det är svårt för ett band att göra att ett riktigt, riktigt bra scenframträdande. Nu tycker jag att Smash Into Pieces har lyckats. Och vi såg ju Måneskin på Eurovision-scenen. Men det var ju också ett otroligt genomarbetat live-framträdande de gjorde. Jag tror ändå att det är lite lättare för solartister att göra de där snygga numren.
Men du, var det så då att en vinnare av Eurovision innan Måneskin som var ett band, var det Hard Rock Hallelujah?
Nu måste jag tänka. Ja, nej, vi har haft några duor i alla fall. Vi hade Nick och Ellie i
Azerbaijan.
Så.
Ibland så kommer vi inte ihåg.
Nej, precis. Men sen känns det som att det har varit solartister även där.
Det är lite så.
Ja.
Och såklart, hör av er nu om jag fel.
Ja, precis. Nu
skäms vi missar. Ja. Men så är det när vi inte, för vi ser inte att du googlar hela tiden heller. Hej, schlagervänner. Längtar efter att höra nästa poddavsnitt nu när Eurovision närmar sig. Jag har funderat mycket kring hur svenska artister bojkottat och i vissa fall pressats att bojkotta Eurovision till följd av Israels deltagande. Det verkar anta ganska extrema proportioner. Har andra kontroversiella länder, typ Ryssland och Azerbaijan, också möts av så mycket motstånd, bojkott och säkerhetshot som Israel gör, eller behandlas Israel hårdare än andra länder i krig, undrar Louise.
Ja, men först och främst så, ja, det verkar ju som att ganska många artister som har bokats till de här runt omkring eventsen som Eurovision Village och så, som är liksom Malmö stad som styr upp för besökande publik, där har utsatts för olika typer av påtryckningar och hot som gör, och hat, som gör att de som har tänkt sig att jag vill åka dit för att säga min mening och där på plats kan jag kanske åtminstone påverka, de vågar inte längre göra det. Sen är det ju andra som har bokat av och sagt att men det beror på en scheduling-konflikt eller sådär. Och det vet man ju inte riktigt vad som ligger bakom. Men det är verkligen, jag tycker att det här är obehagligt. Och det här är ju någonting som också har växt med nättroll. Alltså möjligheten att framföra sånt här anonymt. Och där, om du är en enskild artist och du är bokad till ett gig på Eurovision Village, om du då får 200 hatmejl, så drabbar ju det dig. Alltså du känner av det och du kanske inte har möjligheten att själv gå in och se att de här 200 mejlen är skickade från samma IP-adress. Det här är ett internettroll eller en liten trollfabrik liksom så. Det kan ju SVT på ett annat sätt göra om det handlar om att liksom så här, ja men vad är det för hotbild mot våra programledare? Okej, här har vi fått det här hatet och hotet. Hur många är det som ligger bakom det? Så där förstår jag att artister väljer att hoppa av de här runt omkring eventen. Om det har varit
alltså med Ryssland. Ryssland hoppade ju av in, alltså efter att de invaderade Ukraina så hoppade de ju av Eurovision 2022 innan de ens, det blev ju massa så här, Ryssland ska inte vara med,
ja,
och så men var de inte ens med. Men det var ju annorlunda när de annekterade Krimhalvön 2014.
Precis, när de annekterade Krimhalvön 2014, det var otroligt mycket, publiken buade, det var väldigt, väldigt mycket kritik. Jag tror att de utsattes för en hel del hat, men kanske inte så stora hatkampanjer kanske som man ser nu.
Nej, precis.
Sen när de inledde kriget mot Ukraina, då var det ju faktiskt så att EBU gick ut och sa att ni kan inte vara med och tävla. Och sen så hoppade de två ryska tv-kanalerna av EBU för att de tyckte att EBU behandlade dem illa. Och därför är de inte med och tävla längre. Men frågan är så här, har andra kontroversiella länder också mötts av så mycket motstånd? Ja, men framför allt så skulle jag väl säga att just Ryssland har fått en hel del skopor skit. Men det här är
någonting annat.
Det här är någonting annat, och det beror nog på att det är en sån konflikt som är så infekterad att det inte går att försöka argumentera för den ena eller den andra sidan utan att du, oavsett vad du får, så får du, oavsett vad du gör, så får du det hatet.
Precis.
När jag var i Israel 2019, när Eurovision var där, så var det ju så att det fanns ju en kontrovers då med att Islands artist, bandet som var med och tävlade där, var väldigt starka Palestina-förespråkare. Och när jag skrev om det här, beroende på vilken vinkel jag skrev, eller i princip oberoende av vilken vinkel jag skrev, så fick jag lika många hatmejl från folk som sa: du din jävla Israelhatare, eller du din jävla Palestinahatare. Och det går liksom inte, det spelar ingen roll hur man försöker tassa sig fram genom det här. Det är en så infekterad konflikt. Mm.
Och är det så att man undrar lite över det här med att Israel faktiskt ändå är med i Eurovision i år, så spelar ju du och jag in ett avsnitt av nyhetspodden Aftonbladet Daily tidigare i år och diskuterade just det här, eller om det var förra året. Men ni kan leta upp den, det finns där poddar finns, om man vill höra just argumenten till varför Israel faktiskt får vara med i år, om man säger så.
Och i det så kan man sammanfatta det, om ni inte vill höra hela djupdykningen, med att om EBU och tv-bolag i Europas länder skulle agera annorlunda än ländernas regeringar, det skulle vara ett väldigt märkligt sätt att agera. Det finns inte ett från västvärlden samlat fördömande av Israels krig mot Hamas. Och då skulle det vara väldigt märkligt att tv-bolagen som är medlemmar i EBU tar den ställningen som inte deras länders regeringar har gjort.
Så. Då har vi klarat av frågor kring Eurovision för den här gången. Nu ska vi ta oss an lite frågor som är lite mer blandade. Frågor om allt möjligt här i den här världen. Hej! Först vill jag börja med att tacka för en väldigt intressant och rolig podd att lyssna på. Jag är blind och undrar därför om ni vet om det är några som har varit med i Melodifestivalen eller Eurovision som har någon form av funktionsnedsättning, som exempelvis blind eller rörelsehindrad och så vidare. Om det har varit det, har de fått hjälp upp på scenen och av scenen, eller hur har sånt fungerat? Jag skulle bli jätteglad om ni tar upp min fråga. Hälsar Anine.
Ja, Anine, och nu blir det faktiskt Eurovision, för att det är där jag på rak arm liksom ser framför mig. Två artister som varit blinda har varit med och tävlat i Eurovision. Vi har Diana Gurtskaya från Georgien, tävlade 2006. Och Serafin Subiri tävlade för Spanien både 92 och 2000. Så de har varit med och tävlat. Och sen så får vi inte glömma bort en som suttit i rullstol. Det var den ryska sångerskan Julia Samoylova. Hon tävlade 2018. Och det jag minns, det är att ja, alla de här får det stöd som behövs. Hjälp att ta sig upp på scenen, hjälp att komma ner från scenen. Allt sånt ser man givetvis till att hjälpa de här personerna med. Och det är ju också någonting som behöver. Eurovision har, under mina 19 år jag varit på Eurovision, så har man också sett hur man anpassar presscenter och så, för det finns ju även personer runt omkring som har olika typer av rörelsehinder eller olika funktionsnedsättningar, och man ser till att möjliggöra för dem att vara på plats, både i publiken, pressen, bland folk som arbetar och bland artisterna. Och sen så kom jag på en till.
Ja.
2015 så skickade ju faktiskt Finland rockgruppen. Jag tar förkortningen PKN.
Okay.
Jag tänker inte försöka utläsa hela namnet. Alla medlemmar där hade olika funktionsnedsättningar. Och det här, nu blir jag vill inte säga fel eller rätt ord här, en annan del av Köping funkisar liksom.
Ja.
Alltså den typen av funktionsnedsättningar. Så att även det har förekommit i Eurovision.
Fantastiskt tycker jag.
Superhärligt.
Det är det som är så härligt med Eurovision. Alla är välkomna. Alla ska vara med. Hej fantastiska Schlagerkoll. Nu är det Fredde som skriver och det, nu ska vi se så vi bara har allting rätt här. Detta är en fråga som ligger lite fram i tiden, men jag satt och läste på Melodifestivalen från 2002. Det är ju bakåt i tiden, men ni förstår vad jag är på väg. Jag lade märke då till att Melodifestivalen krockade med vinter-OS som pågick samtidigt. Och då visade man alltså, det var längre fram.
Precis, efter deltävlingarna så var det en lucka innan man visade det årets uppsamlingshit och finalen, och de sändes på fredagar.
Ja, och nästa vinter-OS 2026 har SVT återigen rättigheten att sända mästerskapet. Kan detta påverka Mello 2026 på något sätt? Exempelvis flytt av deltävlingar till fredagar, tidigare eller senare start av Mello, eller om man till och med minskar turnén för att inte ligga över OS?
Jag tror faktiskt inte det. Vi får inte glömma bort att 2002, det var första året med Melodifestivalen på turné. Ingen på SVT kunde förutsäga om det här skulle bli en succé eller inte. Första året så var tittarsiffrorna helt okej, men det var inte den supersuccé som det blev åren efter. Det var en framgång, men det var inte så att det satt 3-4 miljoner tv-tittare varje gång. Och i det då, så det gick inte att förutse, kommer det här funka eller inte? Nej. Och då flyttade man om det lite. Nu är ju Melodifestivalen, det är verkligen den största lägerelden hela den perioden. Och det finns nog många tv-tittare som skulle bli upprörda om man började kasta om eller ändra om på grund av ett sportevenemang. Men det finns ju en annan anledning också. Att vi har så mycket flera tv-kanaler. Precis. Och möjligheter att sända.
Just det, vi har hela SVT Play där man kan lägga upp. Där lägger de ju upp alla sändningar från OS som inte de ens sänder i tablån. För att det är så många, alltså så här, inom citattecken då, eller situations, vad nu heter, fjongtecken, konstiga tävlingar som inte alla tittar på, som till exempel Bob eller något sånt där annat. Förlåt alla som älskar Bob.
Ja, nej men, och där, det möjliggör ju för att du kan ha Melodifestivalen på huvudkanalen och sen kan du ha sportsändningar parallellt på massor av olika sätt.
Ja, men det jag tänker också är, beroende på var folk kommer titta, beror ju också på vilken uppställning svenska landslaget har skickat till OS. Vi kanske har sådana som ska tävla i 5 milen exakt samtidigt.
Så kan det vara. Och sen så beror det ju lite på tidsskillnad och vilka tävlingar som går just då.
Exakt, så är det ju. 5 milen går ju alltid på söndagar. Ja, men så då hoppas vi inte att det blandas ihop. Vi hoppas att det blir bra och härligt 2026, vilket tv-år. Wow.
Fantastiskt.
Hej älskade Schlagerkoll. Nu till min fråga. Hur kommer det sig att det har varierat så otroligt för Loreen alla 4 gånger hon har varit med i Mello? De 2 gångerna hon inte vunnit hela Eurovision har hon inte ens tagit sig förbi Andra chansen. En förnedring mot både My Heart Is Refusing Me och Statements, decenniets what the fuck mot svenska folket. Med My Heart är det ju mer förståeligt då hon var debutant, men med Statements hade hon ju samma förutsättningar som 2023. Var det låtens fel? Eller hur blev hon så förhandstippad och obesegrad med tattoo och knappt ihågkommen 2017?
Ja, I mean, My Heart Is Refusing Me är ju en otroligt stark låt, men hon var nog lite för introvert på scenen där och det blev lite konstigt. Och det var ju det som hände 2017 också. TV-publiken förväntade sig en ny Euphoria. Mm. Och den här låten började så konstigt och numret var lite skumt och konstigt.
Det var lite mindre barn med och så var det flaggor och grejer.
Ja, och så var ju det. Hon ville ju göra ett statement med låten. Mm. Och det gjorde att det blev lite bökigt. Och så kom en ganska gullig Anton Hagman. Och vi vet ju att svenska folket också gillar att upptäcka underdoggen, heja på den. Och då var det lättare att rösta på Anton Hagman än på Loreen i den Andra chansen-duellen. Så att det har nog mycket med det att göra, skulle jag säga.
Tänk vilka fantastiska 4 låtar hon haft med i Melodifestivalen ändå.
Helt otroligt. Och 2 Eurovision-vinnare, ja. Där Tattoo nu tillhör en av de allra mest streamade Eurovision-låtarna genom alla tider.
Otroligt. Det trodde kanske inte Eurovision-publiken förra året när de var lite sura när Sverige vann.
Nej, verkligen inte. Men det är ju verkligen tydligt att det var Loreen som skulle vinna och inte Carrie. Alltså, Det är till och med så att två brasilianska artister har spelat in en brasiliansk version av Tattoo och fått en mega hit i den portugisiskspråkiga världen. Det dröjde ganska länge innan de erkände att det inte var de själva som hade skrivit låten. Utan att det liksom att de svenska låtskrivarna liksom...
var bland annat Cassiopeia.
Ja, precis. Och Jimmy Åker och Thomas Gesson och så vidare. Jimmy Jansson. Det tog ett tag innan de dök upp där i Spotify Spotify-listan också.
Det ska leta upp den då på din ställe där du lyssnar på musik.
Ja, vänta, vad är det låten heter på portugisiska? Ge mig en sekund så ska jag googla detta.
En. Men. Två. Tre. Fyra. 17. 18. 19. 26. 27.
Kan du sluta?
28, 29.
Kan du sluta räkna?
Ja, men, vad fan. Nu hittar jag den ändå inte där.
Nej, du är dum och elak. You are evil. För jag håller på att leta upp det här nu och du är bara ondsint. Det är vad du är, Jenny.
Okej, det verkar som att Tobbe inte hittar den. Så ni får göra ert bästa själva att googla.
För... jag tror att artisten heter Manu. Här har vi den.
Har du hittat den nu?
Ja, nu har jag hittat
den. Vet du vad? Jag har nog räknat till mer än 2 minuter nu, Tobbe.
Manu Batidiao, eller hur hon kan tänkas uttala namnet. Singen heter Daqui Pra Siempre, ungefär så. Det är någon form av duett. Och den har, jag ska se hur många streams kan den tänkas ha. Ja, men den har 149 miljoner streams den också.
Skojar du?
Nej, Manu och Simone Mendes Daqui Pra Siempre, 149 480 000 streams.
Men jösses, hur många har Tattoo då?
Det ska jag undersöka. Ja, men den har 476 miljoner streams.
Wow, ja. Otroligt ju. Heja Loreen. Hörrni, nu har vi betat igenom en drös med frågor. Och var det så att du missade det förra frågeavsnittet, backa tillbaka, lyssna på det. Och sen börjar vi nu tagga för Eurovision. Och jag vill säga tack, tusen tack för alla frågor som ni har skickat in. Och givetvis så får man fortsätta skicka in frågor, eller hur Tobbe?
Det får man göra till slagerkollet@aftonbladet.se. Och vet ni vad? Jag uppdaterar min blogg lite sporadiskt då och då fram tills dess att jag åker till Malmö. Och det gör jag ganska snart efter att det här avsnittet har publicerats, tror jag.
Ja, och det är ju dags att blicka mot Malmö, mot Eurovision Song Contest och mot att Markus Larsson kommer tillbaka.
Marcus Larsson kommer tillbaka.
Vi drar igång igen om någon vecka med ett avsnitt om allt kring bidragen i Eurovision 2024. Då är Marcus med oss i studion. Och sen kommer vi ut med ett gäng avsnitt när Eurovision är igång. Ett inför som sagt, och sen kommer vi med ett avsnitt dagen efter varje semifinal och efter själva finalen. Såklart, se till att följa oss i Aftonbladets app, är absolut bäst, eller i din egen favoritpoddspelare. Nu så säger Jenny Ågren och Tobbe Ek tack och hej, och vi hörs snart.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.